får bara stanna kvar i Herrens närvaro en stund. För Herren är här. Han är här. Han vill få möta oss. Herre, jag bara tackar dig för din närhet. För din närvaro, Herre, för att du är god. Tack för den du är, Herre. Vi har fått sjunga om din villkorslösa kärlek, Herre. Att du älskar, att du älskar, att du älskar, Herre. Du älskar och du älskar, Herre. Din kärlek, den är så stor. Den är så stor, Herre. Och att vi får bara få grepp om storleken på din kärlek, Herre. Den är så hög, den är så djup, den är så bred. Den omfamnar oss, Herre, som ditt ord säger, att du omsluter oss på alla sidor och du håller oss i din hand, Herre. Det är din kärlek som omsluter oss, Herre, att du gav ditt liv för oss. Långt innan vi ens visste vem du var, så hade du redan gett allt för oss. Så mycket älskade du oss, Herre. Jag tackar dig, Herre, att vi får börja där idag. Vi får börja i din kärlek. Vi får börja i din kärlek, Herre. För det är där allt har sin början, Herre. Du är kärlek. Du är kärlek, Herre. Jag tackar dig för det här. Vi bara lägger den här stunden i dina händer, Herre. Det får vara en helig stund, Herre. Vi får öppna våra hjärtan inför dig, Herre. Vi får bjuda in dig. Vi får säga, Herre, tala till mig idag, Herre. Jag vill höra. Jag vill lyssna till ditt ord, inte till Johanna i första hand, utan till den helige ande. För att du har någonting på ditt hjärta för den här dagen. Herre, du vill alltid tala till oss. Du vill alltid beröra oss. Du vill alltid mätta oss med ditt goda, Herre. För du har dukat upp ett bord inför oss idag, Herre. Och jag bara ber att vi ska få nåden att få lyssna. Få lyssna, Herre, till det du vill säga till var och en, Herre. Att du, helige ande, får beröra var och en. Du får tala på det sättet som var och en behöver idag, Herre. Jag tackar dig för det, Herre. Vi bara välkomnar dig, helige ande. Tack, Jesus. Amen. Det är gott att få börja och få be till Herren. Det känns jätteroligt att få vara här. Jag ska bara torka mina tårar lite först. Och så underbart här i lovsången. Så. Yes. Ja, jag är ju inte ett främmande ansikte för de flesta. Och jag hörde att jag hade annonserats med en person med ett lite udda eller annorlunda efternamn. Det är jag med det konstiga efternamnet. Johanna Nogueira. Jag är ju dotter till pastor Ruben och mamma Ingelir som sitter här idag. Och ni känner ju mig sen tidigare. Ni har sett mig här med familjen många gånger. Men idag får jag förmånen att få dela någonting. Och det känns stort. Det känns verkligen stort och en otrolig förmån att få vara här och att få den här möjligheten att få dela någonting med er. Och jag vill tro att Gud har lagt någonting på mitt hjärta som får vara till var och en här idag. Han talar och han är liv. Han vill ge oss någonting av sig själv idag. Och jag har ett väldigt enkelt budskap idag. Men Gud är ju sån. Han är inte konstlad, han är inte invecklad. Utan han vill komma på ett enkelt sätt. Det där sättet som bara får vara den där kärlekspusten. Den där kramen. Och det var så härligt att du sjöng just sången om villkorslös kärlek. För det är där vi får börja. Vi ska få börja där och vi ska få landa där i Guds kärlek. Att Gud älskar dig precis så som du är. Det gör han. Ska se så jag fick på den här också. Nej, vänta. Nu lyser den. Ja, vad bra. Så jag kan sköta powerpointen. Han älskar dig som du är. Och titeln för idag, om vi ska ha någon, är kom som du är, bli det Herren tänkt. Och det börjar med att han har älskat oss. Han har älskat oss först. Därför kan vi älska honom tillbaka, som Guds ord säger. Därför att du har älskat oss först kan vi få älska dig. Och han älskar dig. Han älskar dig. Han älskar dig precis som du är. Och det har man ju hört många gånger, kanske i frälsningsinbjudan eller i liknande sammanhang. Man pratar om Guds kärlek, att Gud älskar dig precis som du är. Och det är sant. Men det stannar inte där. Utan han vill också få göra sitt verk i oss. Vi börjar i hans kärlek, men sen så finns det en vandring och en väg att gå med honom. Och därför, bli det Herren tänkt. Kom som du är, men bli det Herren tänkt. Och Gud, han vill få förvandla oss. Och vi ska få läsa i Romarbrevet 12:2. Nu är uppe här kanske en liten text, för att se om ni kan läsa den. Men vi ska få börja där. Och då står det så här: och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Och jag tar med också en översättning här, det från Svenska Kärnbibeln, för er som känner till det. Det är en översättning där man liksom breder ut texten och får med en hel del liksom synonymer från grundtexten. Och det gör att man också får en lite större bredd och djup i orden. För hebreiskan och även grekiskan är ju så rika språk, som liksom varje ord innefattar så mycket mer ibland än våra svenska ord. Så jag ville få med den idag, för då står det så här: anpassa er inte, låt inte ert sinne, era tankar och er karaktär formas efter den här tidsåldern, efter detta världssystem och dess sätt att tänka och agera, utan låt er förvandlas, inta en helt ny form genom sinnets, era tankars förnyelse, så att ni kan avgöra, undersöka och sedan pröva vad som är Guds vilja, det goda och välbehagliga och fullkomliga, vad som är hans fullständiga önskan, vilja, plan och syfte. Och det är lite intressant när man läser bibelkommentarer till just det här ordet förvandla. Låt er förvandlas. För tittar man i grundtexten i grekiskan så är det ordet metamorfos. Och för dig som har läst i skolan någon gång om biologi så vet du att ordet metamorfos används ju just när en insekt eller ett djur av något slag genomgår en otrolig förvandling från en livsform till en annan. Vi ska ha bilden här på nästa sida. Om fjärilen är ju som klassiskt exempel. Metamorfos, en total förvandling. Det börjar som ett litet ägg. Det blir en larv, en puppa. Och sen så förvandlas den till den här otroligt vackra fjärilen. Till sitt liksom slutgiltiga stadium där. Det slutgiltiga målet. Och det är intressant, i biologin så får ni lite lärarlektioner här. Jag är ju lärare till yrket, så lite undervisning går aldrig komma ifrån riktigt. Så ni får stå ut med det lite idag. Så får ni lite biologi. Jag är inte biologilärare förresten, men det här ska vi ta idag i alla fall. Men i alla fall, jag tyckte det var intressant när jag började läsa lite om just metamorfos och liksom nörda in mig lite i de här olika stadierna och allt det här. Och då visar det sig att det sista stadiet, det kallas för, på latin heter det imago. Engelskans image kommer därifrån, betyder avbild. Och jag tyckte det var intressant att det sista målet, det får bli en avbild av det som var liksom målbilden av vad det här skulle få bli. Och så är det med dig och mig också. Vi läser precis i Guds ord att vi ska få genomgå en metamorfos i Herren. Och vi ska få bli det där slutliga målet. En avbild av vem då? Men av Gud själv. Av Jesus. Till Guds imago har jag skrivit här. Och då kan vi läsa i Romarbrevet 8 och 29. Så står det att till de som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. Skrev jag in där i parentes, imago. För att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och i en annan översättning så står det att han har förutbestämt att deras inre karaktär ska formas efter hans sons avbild. Och i Kolosserbrevet kapitel 3 och vers 9-10 så står det så här också. Ni har ju klätt av er den gamla människan, det gamla livet, den gamla livsformen med hennes gärningar. Och så har vi klätt i oss den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild, en imago av sin skapare. Det är det här som är vårt mål. Herren, han har frälst oss, han har räddat oss ur fördärvets grop. Men han vill också få göra sitt verk i oss. Att vi ska få komma till den där slutgiltiga liksom, fjärilen, imago, slutstadiet. Att få bli hans avbild. En bild av honom själv. Och ja, vi läste ju att det som ska förvandlas är ju vårat sinne, våra tankar, vår karaktär. Ja, även hur vi agerar. Det är många saker som ska förvandlas. Där. Och när jag tittade lite på det här, de här olika delarna, för tänkte jag, det är lite roligt att få läsa in sig lite om personligheter och olika personlighetsdrag. Så fanns det ju en uppsjö av såna här personlighetstester. Jag vet inte om du har gjort någon sån någon gång, men jag började googla lite på det där. Och så hittade det, fanns ju någon där det fanns liksom 16 olika personlighetstyper och liksom man kunde blanda ihop dem på olika sätt. Och i någon annan så var det liksom, fanns 9 grunder och 27 underkategorier. Det fanns alla möjliga slag av det här. Och så finns det någon mer klassisk liksom personlighetskategori där de här 4 klassiska, liksom den hetlevrade, den melankoliska, den lite mer glada och känslosamma och den lite mer stillsamma och lite mer känslo, inte kopplad riktigt med sina känslor. Det finns alla möjliga undersökningar på det här med personlighet. Men om man tittar på vad psykologin säger så är det just de här delarna vi har pratat om, våra tankar, vårt sinne, vår karaktär, hur vi agerar, det är det som liksom utgör vår personlighet. Och man kan säga att personligheten är våra beteende, våra beteendemönster, men också tillsammans med vår karaktär, vårt temperament och våra inlärda vanor. Och temperamentet säger psykologin att det är det vi har fått liksom från våra föräldrar, det genetiska arvet. Det kan man se redan hos små, riktigt små barn. Det är liksom det som visar sig allra först. Även små bebisar kan ju ge, liksom en bebis är glad eller lugn eller skriker mycket eller vad det nu kan vara. Man upptäcker det ganska tidigt. Och man tänker sig att just den här delen av din personlighet är någonting som, det går liksom inte att ändra på enligt psykologin. Att den är väldigt svår att modifiera och förändra. Och sen så har vi den andra delen som är den inlärda delen då av din karaktär, inlärda vanor. Och det är sånt som du får genom upplevelser, genom saker du är med om i ditt liv, där du lär dig, sociala interaktioner, din omgivning, den kulturen du lever i. Det är något som formas ständigt upp till din ungdom och där någonstans tänker man sig att det liksom har satt sig. Så att man kan säga att i mänskliga ögon så har ju din personlighet och din karaktär, det är någonting liksom som är ganska satt och lite orubbligt på något vis. Men tittar vi då på Guds ord som vi läste alldeles nyss, så står det ju att det är precis det här som vi ska få förändra. Och precis det här som ska få genomgå den här metamorfosen, att få bli det Gud har tänkt. Och en del kanske känner så här, halleluja, det finns hopp för mig. Jag kan bli annorlunda. Det finns hopp att jag kan få förändra saker i mitt liv. Och någon annan kanske känner, oh, nej, fy vad jobbigt. Liksom, ska jag förändras också? Det vill jag ju inte. Liksom, fy vad jobbigt. Gud kan inte bara låta mig vara i fred. Man kan ju känna lite olika inför det här. Men frågan är, vad får tala högst? Vad är det som får tala högst? Är det dina känslor, dina tankar, dina beteendemönster, hur du brukar agera och reagera? Vad psykologin säger om att din personlighet är och där liksom var det stopp? Eller får Guds ord som vi läste få tala högre? Där det står, låt er förvandlas. Låt dig genomgå en metamorfos. Det är en aktiv handling från vår sida att jag får säga, Herre, här är jag. Du får tillgång till mig. Du får tillgång att förvandla mig enligt ditt ord. Inte enligt världen, för vi skulle inte anpassa oss efter världen. Utan att vi får låta oss förvandlas till hans avbild, till hans imago som vi var inne på. Och jag älskar Bibeln, den talar ju mycket i bildspråk av olika slag och det är så härligt med det, jag älskar det. Och en bild som används mycket är ju hur Gud beskriver oss som en trädgård eller ett träd. I psalm 1 står det att vi är ett träd planterat vid vattenbäcken. Att vi är en trädgård eller vi är grenar och där Gud själv är trädgårdsmästaren. Och jag är ingen liksom trädgårdsexpert. Mamma är mycket duktigare på det. Ni som har varit hemma och sen har ju sett hennes vackra trädgård och rabatter. Men jag har en liten gräsflätt hemma. Vi bor i en liten bostadsrätt på bottenplan. Så har vi liksom en liten, ja, jag bor i Örebro så finns liksom i princip inga stora gräsmattor i Örebro. Men i alla fall, vi har en liten gräsplätt på baksidan. Så den behöver jag sköta om och klippa gräset. Och så har jag några odlingslådor. Och någon liten rabarberplanta och sådär. Så jag har försökt odla. Ja, det har gått mer eller mindre bra kan vi säga. Vissa grönsaker har lyckats och andra inte. Men det finns ju liksom en princip i att ha en trädgård och sköta om en trädgård. Om man inte gör någonting alls så tar ju förgängelsen över ganska snabbt. Där behöver man liksom inte anstränga sig. För att det ska komma upp maskrosor i gräsmattan. Det sker av sig självt mer eller mindre. Och gör man ingenting åt det så bara sprider det sig. Blir ännu mer och tar över. Eller mossan som kommer, liksom, speciellt efter vintern så brukar det bli massa mossa i gräsmattan. Och även odlingslådorna, gör du ingenting med det så kommer det helt plötsligt växa upp saker som du inte har planterat där. Och det är en del av livet. Vi möter saker i livet, både i oss själva eller utanför oss själva. Det är inte alltid det valda saker, men det drabbar oss. Och det poppar upp i våran trädgård på olika sätt. Men det behöver skötas om, det behöver ansas, det behöver rensas, det behöver krafsas. Man behöver få klippa den här gräsmattan. Det behöver klippas ofta så att den ska bli tät och fin. Och man behöver ge den näring för att få bort mossan. Och man behöver ta upp de där maskrosorna. Man behöver fylla på med ny jord där det behövs och bevattna och allt det där. För att det behöver skötas om. Och du är precis likadan, du är en trädgård. Och den vill Gud få ta hand om, för han är trädgårdsmästaren. Och vi kan läsa Johannes 15. 1 till och med 2 så står det att jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Han är trädgårdsmästaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort eller lyfter han upp, står det också i grundtexten. Det finns liksom de här båda sidorna, att grenarna som inte bär frukt, de kan han behöva beskära och plocka bort, det som är dött. Det som blev en belastning i ditt liv, som han vill göra dig fri ifrån, att du inte behöver gå bära på allt det där. Den vill han beskära bort. Men ibland kan vi hålla så hårt vid det där, att nej Gud, du ska inte in och peta det på det här området. Det där vill jag inte att du rör. Det där är liksom, det är så ett med mig på något vis. För att jag har levt med det så länge. Men det kan Gud behöva beskära bort och få plocka av dig. För att det inte bär en frukt som välsignar dig och andra människor runt omkring. Utan att det håller dig tillbaka. Men sen står det också att han lyfter upp grenar. De där grenarna som kanske har fått sig en törn i livet. Det har hänt saker. Den har blivit skadad. Den har mött saker. Och nu hänger den där. Och frukten som den brukade bära är inte där just nu. Då vill han få lyfta upp den. Han vill stötta upp den så att den ska få ny kraft. Att få växa och få blomma. Och bära frukt igen. Tänk att Guds ord har båda de delarna. Och varje gren som bär frukt, ja men den rensar han, den tuktar han, står det. Det kan vara ett sånt ord man värjer sig för i liksom dagens Sverige. Och tuktar liksom, usch och fy, det vill vi inte ha. Men det står att den han älskar, den tuktar han. För att han älskar dig så vill han tukta dig och ansa dig och rensa dig. För att han älskar, så att det kan få bära mer, bättre, rikare frukt. Och alla som har sett en trädgård någon gång kan ju se att man måste ju beskära olika träd och buskar. Har du ett äppelträd eller någon form av, det finns ju andra buskar, jag kan inte allt det där. Men jag har ju sett när man beskär olika träd och man tycker att hjälp, liksom, man håller på att hugga ner hela trädet. Det kan ju se fruktansvärt liksom hårt ut, att man drar bort alla de här grenarna och det ser så naket och nästan dött ut. Och man tänker, vad håller du på med? Liksom, du kommer ta koll på trädet. Och så kan det ju kännas ibland när Gud är inne och petar på saker. Bara, vi behöver rensa bort här, det här behöver bort, det behöver bort. Men det finns ju ett syfte med det. Gud gör aldrig det liksom för att peka finger eller fördöma dig eller på något vis liksom komma med skuld över dig i olika saker, utan han gör det för att det ska få bära mer frukt, för att ge honom ära och för att du ska få bli en välsignelse till andra människor. För att han har den där bilden, den där målbilden, imago, slutstadiet, att det ska få bli allt det där som han har tänkt för dig, att du ska få bli en trädgård som får vara den där oasen. En Edens lustgård för andra människor. För Gud vill alltid välsignelse. Och därför är det så viktigt att vi får ta våran startpunkt i att din kärlek är villkorslös. Jag behöver inte anstränga mig och rycka upp mig i kragen för att på något vis förtjäna Guds kärlek. Den har du redan fått. Den har du redan fått. Långt innan du ens tog emot den så var den din. Det är bara att ta emot den. Och vi behöver få bli grundade i hans kärlek. Att det han gör, det är för att välsigna dig och andra människor. Gud vill alltid välsignelse. Och vi behöver ha Guds ord som kompass för våra tankar och våra känslor. De kan vara rätt bedrägliga ibland. Det står ju att hjärtat är bedrägligt. Jag tror det är ordspråksboken någonstans. Att vi inte alltid kan gå på vad vi tänker och känner. Världen idag är mycket så här, men hur känns det? Hur tänker du? Liksom en känslor och tankar är så viktigt på något vis, att det är det som guidar oss. Men Guds ord behöver få vara våran kompass. Och vilken imago ska vi bli då? Jo, men läser vi i Galaterbrevet 5 om andens frukter, känner ni säkert till, så är det ju flera av de här. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid som vi hörde om tidigare idag. Tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Och vidare i Kolosserbrevet 3:12 så står det: klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet, tålamod. Ha fördrag med varandra, förlåt varandra. Så står det vidare att vi ska klä oss i kärleken och låta Kristi frid regera i våra hjärtan. Den frid som ni blev kallade till i en enda kropp, och var tacksamma. Så det är en härlig lista, det finns ju ännu fler grejer i Guds ord, men då kunde vi stå här hela dagen om vi skulle läsa allt. Det här är en härlig lista på något vi har som målbild. Det här är din målbild. Och ibland kan man känna, åh gud, liksom, jag missar på varenda punkt. Liksom. Bara den här veckan har jag nog missat liksom, på den och den och den och den och den. Ja, det kanske du har gjort. Och det är helt okej. Okay. Vi alla sitter på det här sättet i samma båt. Och du behöver aldrig känna dig misslyckad. För att det finns ingen fördömelse för den som är i Jesus Kristus, säger hans ord. Och jag fick uppleva det här. För ett antal år sedan så kämpade jag jättemycket med fördömelse. Speciellt i min roll och min bild av mig själv som förälder. Jag hade jättejobbigt med det här. Och kände att så fort jag gjorde fel på något sätt så hamnade jag verkligen under fördömelsen. Att nu har du misslyckats, Johanna. Vad dålig du är. Och alla andra klarar det här. Det gör inte du. Nu har du gjort det här igen. Och liksom, hela tiden. Och det var riktigt jobbigt. Men jag fick hjälp av en vän som utmanade mig och sa: Johanna, jag tror du behöver börja tacka för dig själv. Det gick inte. Från i början var det så här, orden bara fastnade liksom i munnen. Jag kunde inte uttala det. Så jobbigt var det. Men jag tog det och tänkte, men jag ska göra det. Det känns jättejobbigt just nu, jag klarar inte riktigt. Men jag vill tro dig, Gud, om att det finns en väg i det här. För jag vill inte leva under den här fördömelsen. Den binder mig gentemot min familj och mina barn. Så jag började sakta men säkert bara få tala ut det där för mig själv. Jesus, jag tackar dig för mig själv. Oh, det känns inte så. Känslorna går inte alltid först, utan vi får börja och så får känslorna haka på sen. Men jag började i det där, så tog jag också Guds ord just om att, men det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. Här är ditt ord, säger att du fördömer mig inte. Då behöver inte jag göra det heller. Och jag behöver inte ta emot mina tankar om fördömelse. Och tids nog så kunde jag ju se en förvandling. Det skedde en metamorfos på det här området i mitt sinne, mina tankar, i mina känslor, i mitt sätt att agera och reagera. Där jag idag, gör jag fel? Absolut. Misslyckas jag? Absolut. Det har inte förändrats. Fullkomliga blir vi ju först när vi kommer till himlen. Men utgångspunkten är någon annan. Idag om jag gör fel kan jag mer gå till den det gäller och bara, förlåt mig. Det blev fel. Jesus, nu misslyckades jag igen. Förlåt mig, jag vänder om. Och så är jag fri. Och jag behöver inte hamna under den där fördömelsen. För ibland kan det ju vara så att vår personlighet på olika sätt kan kännas som den där brutna grenen. Liksom. Det bara, jag snubblar på den hela tiden. Och jag är en väldigt känslig person, har alltid varit. Ända sedan liten. Kan ni fråga mamma och pappa om sen. Men jag kände ett tag att min personlighet på det här området, det hjälpte mig istället för att hjälpa mig. Jag var så känslig och så orolig liksom i vad människor skulle tänka och tycka om mig. Men nu sa jag så här, undrar vad den tänkte, hur landade det, den sa så, den tittade på mig på det sättet. Liksom, blev det verkligen bra och sa jag för mycket, liksom, jag skulle inte ha sagt det där. Och så kom den här osäkerheten och otryggheten. Och det blir jobbigt, för det händer ganska ofta. Så här, det här blir liksom, det tröttar ut mig så. Jag vet inte vad det kan vara för dig, men vi har ju olika saker i våra personligheter där man kan känna att man blir trött på sig själv ibland. Jag vet inte om du har känt det någon gång, men jag har gjort det. Man kan vara trött på sig själv på olika sätt. Men jag började be, Herre, du har gjort mig känslig. Du har skapat mig med min känslighet. Och då vill ju du någonting med det personlighetsdraget. För det är inte så att Gud vill förvandla dig till någonting helt annat och göra dig liksom... Du är du. Han har skapat dig. Och han har tanken med dig. Han vill inte ha en massa liksom, kopior och alla ska vara exakt likadana. Det vore ju jättetråkigt. Utan du är unik. Finns bara du. Finns bara du som är du. Inte ens enäggstvillingar är likadana. Så att det vill han ju inte plocka bort. Men han vill att det ska få ansas och få bli det han har tänkt. Och jag började be, Herre, du har gjort mig känslig. Låt det få betjäna andra människor. Låt det få betjäna mig själv. Att det får vara till en hjälp. Och jag kan ju se idag att Gud också har gjort någonting på det här området. Där jag inte behöver vara otrygg och osäker om vad alla andra ska tycka och tänka. Och gjorde jag si eller så. Men jag får använda den känsligheten han gett mig. För att kunna betjäna andra. Oj, nu såg jag den där blicken. Jag hörde den där tonen. Undrar hur den mår. Jag kanske ska fråga hur det är. Ja, jag kände det här i det samtalet. Herre, då ber jag för den personen. Att få använda det som ett verktyg istället. Att det får bli en gren som får bära frukt. Att få bli, gå från Simon. Han var ju det här vassstrået som vajade fram och tillbaka liksom i sina känslor. Men han fick bli Petrus. Han fick bli klippan som andra kunde liksom luta sig emot och bygga på. Men han var Simon från början. Han var det där vassstrået överallt. Känslor högt och lågt. Tills Gud fick fatt i honom och hans karaktär fick gå igenom den här metamorfosen. Han fick bli det Gud hade tänkt. Och så kan det få vara med oss också. Men då kanske du tänker så här, men jag är ju sån här, Johanna. Jag har alltid varit sån här. Ja, men vet du vad? Jag får utmana dig och säga att du kan inte gömma dig bakom din personlighet. För ibland kan vi faktiskt använda det som en ursäkt. Och det blir liksom, jag reagerar på något sätt och så tänker jag, nej men vadå då? Jag är sån. Jag har inte för att jag har ett temperament liksom. Jag har inte för att jag är en känslig person. Eller jag har inte för att jag är en sån som kanske deppar ner mig. Men Gud, vad säger han då? Han vill förvandla dig. Han vill förvandla dig. Han vill att vi ska få genomgå den här metamorfosen som vi pratade om. Och jag har skrivit här sant och sanning. Vår pastor hemma i vår församling i Örebro, han brukar ofta tala just om det här. Det finns det som är sant, men sen finns det också sanningen. Det som är sant, men det kan ju vara det som psykologin säger. Men din personlighet är det här, dina karaktärsdrag är det här. Du är det du liksom har fått av din omgivning. Det är sant. Du har det, det är sant. Absolut. Men sanningen då? Guds ord säger Bibeln att summan av Guds ord är sanning. Och sanningen är ju faktiskt Jesus själv. Han säger, jag är vägen, sanningen och livet. Han är sanningen. Och vad säger han om dig? Du ska bli till hans avbild. Det är Guds sanning. Så som jag sa tidigare, liksom, vad får tala högst? Är det det som är sant? Eller är det det som är sanning? Är det det som är sant? Eller är det som är sanning? Att du får Guds ord som kompass. Att det får tala högre. Även om inte du ser det här runt omkring dig. Att Herre, du säger att jag ska få bli det här. Du säger att det är så här jag ska få vara. Men då finns det en väg att gå. Då finns det en väg dit. Och vi läser i 2 Korintierbrevet 3:18 att alla vi som är avtäckt ansikte, vi får reflektera Herrens härlighet. I en annan översättning står det liksom att vi får reflektera som en spegelbild. Du får bli Guds spegel. Att när människor tittar på dig så är det inte bara du de ser, utan du får se Herren genom dig. Och att vi förvandlas, vi formas ständigt. Det är inte en engångshändelse att det hände då i frälsningsögonblicket. Det var liksom ett färdigt paket, utan det är någonting vi gör genom hela livet. Och det är också härligt att vi behöver inte vara klara, utan vi får ständigt. Herre, vad är nästa steg? Okej, Gud, nu har vi tagit det här området. Halleluja, tack Jesus, jag har fått bli fri här. Gud, vad är nästa steg? Han vill göra det fullständigt. Fri och helad och upprättad på alla områden. Och vi får genomgå metamorfosen till hans egen avbild. Från härlighet till härlighet, strålar mer av härlighet. Och så står det, detta sker genom Herren som är anden. Och det kan tyckas lite onödigt med den sista liksom orden. Men tänk vad viktigt att det står där. Att det sker genom Herren. Det är inte genom dig och mig, det är inte genom egen kraft och egen ansträngning. Att nu ska jag vara duktig kristen. Vet inte hur det har varit för dig, men jag kämpade med det här. Att jag skulle vara duktig och prestera och på något vis förtjäna Guds kärlek. Oh, men Gud, nu måste jag, liksom, jag har inte läst Bibeln den här veckan och jag har inte bett den här veckan. Och, jag hann inte med det där och nu händer det och det. Och så kom den här fördömelsen. Här är jag, jag är inte bra nog. Jag räcker inte upp liksom, till det här måttet och bilden av liksom, en perfekt kristen. De där lögnerna som fienden ibland bara kommer mot våra sinnen och vill skapa bilder av vad du ska vara och inte vara, vad en kristen är. Det får Gud bara bryta ner genom hans kärlek. Han fördömer dig inte, han älskar dig inte mer eller mindre för att du tog mer tid i bön den här veckan eller förra veckan. Gud längtar efter dig, han längtar efter gemenskap med dig. Därför vill han att du läser hans ord. Därför vill han att du ska ta tid i bön, i lovsång för att komma nära dig. För det är det han vill. Att han kom till jorden var för att han ville ha vår närhet. För att han älskar dig så högt att han vill inget annat än att få dela livet med dig. Få viska i ditt öra, få tala om sina hemligheter för dig. Få uppenbara vem han är genom sitt ord. För om du inte läser hans ord så är han väldigt svårt att uppenbara vem han är. Om du inte umgås med honom. Vi kan inte lära känna Gud om vi inte tar tid med honom. Men det är inte beroende av hans kärlek. Hans kärlek är villkorslös. Vi kan inte villkora den att på något vis, Herre, den här veckan har jag fått högre poäng. Nu älskar du mig mer än vad du gjorde förra veckan. För nu har jag varit duktig. Det funkar inte så. Och alla ni som har barn eller barnbarn. Ni vet ju att ni älskar era barn och barnbarn oavsett om de har skött sig bra eller inte. Eller hur? Din kärlek till dem påverkas inte. Ja, ibland kan du vara lite sur på dem eller lite irriterad. Eller vad det nu kan vara. Det är våra mänskliga känslor. Men din kärlek, den förändras inte. Varför har vi en annorlunda bild av Gud ibland? Han är på samma sätt ännu mycket mera. Han är ju den perfekta pappan. Så sant kontra sanning. Och sen så har jag skrivit under där, du är en Guds son. Du är inte en Andersson, en Svensson, en Johansson eller vad det nu kan vara för någonting. Utan du är en Guds son. Du har ett nytt efternamn. I Efesierbrevet 1:5 så står det att vi är adopterade av Gud. Vi har blivit adopterade in i hans familj. Du har blivit inympad i ett nytt träd, i den här vinstocken som vi läste om tidigare. Vi har blivit inympade i honom, adopterade in i en ny familj och en ny släkt, en ny identitet där Gud själv är din pappa. Brås du på din pappa? Du har en ny identitet. Och har du med dig saker bakåt från din familj av liksom genetiska grejer, ditt temperament och sådana saker som du känner att liksom alla är så här i min familj. Men du har en ny familj. Du har en ny identitet. Du har ett nytt arv som du kan åberopa. Du får bli som din pappa. Bli som din pappa. Du är en Guds son. Men vi behöver också få bli trygga med honom. Med våran himmelske far. Bli trygg med trädgårdsmästaren här skrivit. För det kan vara lite läskigt när han kommer. Med den här sågen och bara, nu ska vi beskära. Eller hur? Eller vi ska knipsa bort något, liksom de här stora verktygen eller liksom den stora räfsan. Liksom, det kan ju se så här, det där kommer göra ont. Och det är så man kan känna kanske. Det är mycket som kan pågå oss när Gud kommer och petar på saker och ting. Vi kan bli sura, vi kan bli förnärmade, vi kan bli irriterade, vi kan bli så här, liksom, vad kommer du in här och ska peta för? Vi kan ta illa och vid och bli arga, vi kan bli rädda, vi kan bli osäkra. Allt det där som drar igång i oss. Men det bottnar ju någonstans i, vad har jag för bild av Gud? Är jag trygg i honom? För om jag är så där riktigt bottentrygg i att Herre, du älskar mig. Du skulle aldrig vilja mig någonting ont. Utan du är god och bara god och bara god och bara god. Att du är trofast, att du är kärleksfull. Att dina tankar, de är fridens tankar. Inte ofärdens, den där friden vi fick höra om. Om jag får vara trygg där, då blir det inte jobbigt och läskigt när trädgårdsmästaren kommer med sågen och bara, vi behöver klippa bort den här grenen. Den gör dig bara illa just nu i ditt liv. Den behöver bort. Då behöver jag inte känna att, jag värjer mig för det här. Sen kan det vara en jobbig process, absolut. Men jag kan vara trygg med att, Herre, du går med mig, tillsammans med mig. Nu går vi det här tillsammans och det kommer att bli bra. Jag kan vila i den processen, i metamorfosen. Att Herre, du är med mig. Det behöver inte vara läskigt. För jag är älskad. Och här var det också för mig, just med Guds kärlek. Det var någonting jag visste här. Jag visste, jag alltid vet att Gud älskar mig. Det var liksom aldrig någonting jag ifrågasatte. Men det hade inte fått bli ett med mig. En erfarenhet, en djup erfarenhet och en förankring på min insida. Det hade inte fått rötter. Det behöver få växa sig djupare. Och jag hade en slags bild av Gud. Jag upptäckte det med tiden i mitt sätt att agera. Med prestation och duktighet. Att jag hade någon slags bild av Gud. Och att även fast du älskar mig så är du i alla fall kravfylld. Och jag måste förtjäna din kärlek. Att jag inte kunde komma inför honom om inte jag hade allting på plats. Men Gud har fått förvandla mig. Jag kan frimodigt idag få stå här och säga att jag är trygg i Guds kärlek. Att alla de där känslorna och tankarna som var en sån del, integrerad del av mig och mitt sätt att leva och tänka och agera. Det har Gud fått byta ut till nya tankar. nya känslor, nya sätt att agera. Och där jag idag vet att jag vet att jag vet att jag vet. Gud, du älskar mig. Du älskar mig. Det var en vän en gång som gav en bild just av Guds kärlek. Att det är som att hålla ett nyfött barn. Ett nyfött barn kan inte göra någonting för dig. Den kan inte gå och hämta ett glas vatten eller ge dig någonting. Eller säga hur fantastiskt duktig du är. De kan inte göra någonting. De bara är. Men ändå så älskar man det där barnet. Något så oerhört. Känslan av att få, när man har fått sitt barn där på sjukhuset och det är alldeles nyfött och man håller det. Åh, älskar. Älskar och älskar och älskar och älskar. Och Gud älskar dig på samma sätt. Du behöver inte lyfta ett finger, för han älskar dig. Han älskar dig. Han vill att du ska få bli trygg med honom. Att det beror inte på gärningar. Och även om människor så kärlek kan svika, för det gör det ibland. Människor de sviker, människor de lämnar, de sårar. Men Gud gör inte det. Gud älskar och han är trofast. Gud älskar och han är trofast. Hans kärlek sviker aldrig. Oavsett omständigheter, oavsett vad du möter, så är hans kärlek densamma. Och det är där vi får landa idag. Att Gud älskar oss och därför kan vi få bli trygga med trädgårdsmästaren när han vill få förvandla dig. Skapelse i Kristus. Och i Jesaja 43 och 18-19 så står det: tänk inte på det som har hänt. Bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör någonting nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Du är en helt nyskapelse i Jesus Kristus. Allt det du har med dig bakåt, eller det som du känner det här är en belastning för mig, eller här har jag tankar eller beteendemönster, saker som jag lever med som har blivit så en del av mig, av den jag är, men som Gud kanske idag vill få lyfta. Vet du vad? Ska vi titta på den här grenen tillsammans? Ska vi stötta upp det?